För ungefär 20 år sedan så var jag ung, 20 ungefär, och flyttade till Stockholm. Och kom från en EFK-församling och ville gå med i en pingstförsamling. Jag hade fått för mig det, att jag ville det liksom. Och då gick jag till en kyrka som hette Karisma. Tyckte jag lät häftigt liksom. Och så var det sån fantastisk lovsång och jag kändes liksom wow. Många unga människor och oj, vilken häftig miljö. Och så kom vi till predikan. Så predikade han bra och det var engagerande och man liksom wow. Och så höll han på ganska länge. Ja, en del predikningar är ju långa liksom. Och efter ett tag så fattade jag liksom, det här är inte predikan. Det här är offertalet. Jaha, han pratade om pengar och att det skulle vara kollekt. Och sen var det lovsång igen och sen kom predikan liksom, som var ännu längre. Och då, ja, tänkte jag, det här var ju en intressant upplevelse. Att här stod pengar i centrum liksom. Och sen gick det lite som det gick också med den församlingen. De hade mycket gott, men det var också en hel del som blev lite konstigt där. Men i alla fall, just det här med pengar är en lite känslig fråga. Men samtidigt är det en viktig sak för oss i våra liv, i våra privata liv, eller hur? Väldigt mycket handlar om pengar. Så att då och då behöver man liksom få lyssna på vad har Jesus att säga om hur vi ska förhålla oss till pengar. Så det vill jag stanna upp vid idag. För det är nog en viktig sak. Och jag brukar försöka vinnlägga mig om att predika om sånt här, kanske någon gång om året, efter årsmötet. När vi konstaterat att ekonomin är god och det ser bra ut. Så det är inte för att vi vill ha in massa mer pengar. Det intrycket vill jag inte ge. Däremot måste vi liksom då och då få ändå fundera, hur ska man förhålla sig till pengar? Och då tyckte jag att det passade bra idag. Och häng gärna med mig till Matteus kapitel 6. För där säger Jesus ganska mycket om hur man ska förhålla sig till pengar just. Och han börjar med att prata om hur man inte ska förhålla sig till pengar. Och jag ska läsa alla de delarna nu. Och sen kommer jag läsa hur man ska förhålla sig till pengar lite senare. Akta er för att utföra goda gärningar för att människor ska se er. Då får ni ingen lön hos er fader i himlen. När du ger en gåva, blås då inte i trumpet för dig som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor ska berömma dem. Amen, säger jag, de har fått ut sin lön. Så lite senare så pratar han, säger han så här. Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Och så lite senare i samma kapitel fortfarande. Gör det därför inte bekymmer och fråga inte vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna. Ja, det här med pengar då. Det första Jesus säger att vi inte ska göra, det är att ge för att synas. Om du tänker dig nu den judiska miljön, så att säga. Man hade inte socialbidrag, man hade inte pension, ni förstår. Hela det liksom systemet som vi har vant oss vid idag, det hade man inte på samma sätt. Utan i mångt och mycket fick man klara sig själv, eller man blev beroende av sin släkt, eller man blev beroende av att folk var generösa med pengar till dig. Så det var en ganska tuff situation faktiskt, om man inte hade det så bra. Och därför utvecklar man ändå i den judiska traditionen liksom en privat, alltså tre saker som var viktiga i en privat fromhet som alla skulle följa liksom. Ge, be och fasta. Och det undervisar Jesus om i det här kapitlet. Hur man då ska göra det som hans lärjunge. Hur ska man ge på ett bra sätt? Hur ska man be på ett bra sätt? Och hur ska man fasta på ett bra sätt? Det var liksom så judarna utövade, det var grunden för deras fromhet liksom. Men tyvärr hade det blivit sådär liksom att eftersom judarna, som vi vet, värderade fromhet väldigt högt, Så om man då kunde framstå som väldigt from, så kunde man kanske stiga lite i karriärstegen. Det blev ett sätt att bli en känd person, få inflytande i synagogan. Och synagogan var ju inte bara som en kyrka idag, utan det var ju hela samhället. Liksom. Jämför kanske också delvis med kommunhuset. Du kunde verkligen få makt om du klättrade på den fromma karriärstegen i det här samhället. Så om man då visar lite extra tydligt hur mycket pengar man gav till synagogan eller till de fattiga, då kunde man liksom få bli sig ett namn och få möjligheter, få inflytande, få makt och få ett jobb kanske. Förstår ni vad jag menar då? Därför så blev det viktigt för en del att verkligen visa att man var from, att man var den som gav mycket pengar. Att man bad, så att man bad, ställde sig på ett ställe och bad så att alla skulle se att man bad. För då kunde man få liksom en position i samhället helt enkelt. Och det gillar inte Jesus. Han såg igenom det där. Och säger kort och gott, gör inte så. För de applåder ni får, det blir den enda lön ni kommer få om ni gör så. Har ni, som jag, en chokladgömma i ert hus? Hur många har det? Kan ni räcka upp handen? Ja, ni vet när man sitter där i soffan med familjen. Och så känner man det där chokladsuget. Man sitter där kanske med sin kopp kaffe. Bara, det är något som saknas här. Du ser, bra att min familj inte är här inne just nu. Vad skönt. Och så känner man, nej, jag måste gå och ta en chokladbit. Det vore så fint till kaffet. Då, om man vill ställa till rabalder. Då ställer man sig upp och säger, nu ska jag gå och hämta en chokladbit. Det vore gott till kaffet. Vet ni vad som händer då i min familj i alla fall? Konrad och Amelie liksom ställer sig upp i vakt och skriker på mig. Då ska vi också ha. Och så blir det fullt kaos och så blir det bråk. Och så blir det liksom det ena med det andra. Hur ska jag göra för att få äta min choklad utan att liksom det blir något ståhej omkring det? Vad säger du då?
Dela med sig.
Ja, okej, okay, det var bra. Dela med sig, säger. Ja, det var bättre. Nej, okej, okay, så from är tydligen inte jag då. Mitt svar är nämligen, man smyger ju ut givetvis sin chokladgömma. Och nu blev ni undervisade av en medlem i församlingen här. Tack Tony. Jag smyger ut till min chokladgömma och äter min chokladsmyg. Och kommer in och sätter mig i soffan och tuggar fortfarande lite. Annika, hon vet, hon ser liksom. Men barnen tittar på tvn och förstår ingenting. Så är jag avslöjad. Ja, min poäng är att vill du skapa rabalder, ståhej och liksom massa kaos och egentligen tappa poängen med att få äta en liten fin chokladbit i lugn och ro. Liksom. Okej, okay, ställ dig upp och gör det så att alla ser. Liksom. Samma sak med givande. Vill du skapa en massa ståhej omkring dig själv, att folk ska applådera och tycka om dig, okej, okay, visa alla att du ger massa pengar. Men vill du få din lön av vår fader, då får du inte göra så, säger Jesus, helt enkelt. Jag kommer till sen och istället ska göra. För nästa grej som Jesus säger att man inte ska göra, det är att samla skatter. Och nu riktar sig Jesus till de som har mycket pengar, till de rika. Nästa stycke riktar han sig till de som inte har pengar. Så vilken du än känner igen dig i, lyssna extra noga liksom. Samla inte skatter. På den här tiden, innan det fanns ordentligt bankväsende och kreditkort och såna här grejer, så kanske man, ja, hade du mycket pengar, vad ska du göra av dem då? Var ska du gömma dem så att inte tjuvar kommer och stjäl dem? Rikedomar bestod ofta i mynt och kläder, fina kläder. Gräver du ner mynten riskerar de att förstöras. Gömmer de i en grotta kan de rosta. Kläderna, samma sak. Mal, äter upp och förstör. Hur ska du göra liksom? Det var ett bekymmer för rika människor. De har samlat på sig en massa skatter och pengar. Men nu går all tid åt att fundera på vart du ska gömma dem. Så Jesus säger, gör inte så. Samla inte skatter. När du dör får du inte ta med dig de pengarna. Är det någon som har varit i ett museum någon gång och sett en sån här gammal vikingagrav där de har grävt ner liksom guldsmycken och ett vikingasvärd och ni vet, hela lite fina kläder och sådär. Och så hittar man den där graven 1000 år senare. Människan, själen är död och borta. Men guldet är kvar. Man får inte ta med sig guldet till himlen. Och det säger Jesus, samla inte skatter på jorden. Nummer 3. Då riktar sig Jesus till dem som inte har så mycket pengar. Och säger till oss. Gör dig inte bekymmer. Titta på fåglarna, hur de flyger omkring och äter och har det gott. Gud förser dem med det de behöver. Hur mycket mer skulle inte Gud förse dig med det du behöver? Du är ju ett Guds barn, kära någon. Så Jesus poäng är att lita på Gud. Han har omsorg om dig. Han kommer ge dig det du behöver. Och det enda du kan göra, det enda som du får ut av att bekymra dig, det är ont i magen. Dina bekymmer ger dig ingenting annat. Det ger dig inga pengar, ingenting mer än ont i magen. I princip. Ni fattar vad jag menar. Så att bekymra sig över vad man ska äta, hur man ska få pengar till det ena och det andra, ger dig ingenting. Jämför med föräldralösa barn. De naturligtvis bekymrar sig över vad ska de äta. De har inga föräldrar som ansvarar för att de ska få mat för dagen. Om de lever på gatan då vill säga. De måste själv ta ansvar för det. Mm. Men barn som har en familj och växer upp i en familj med föräldrar som tar hand om dem. De barnen behöver inte fundera på vad de ska få för kvällsmat. För det fixar deras föräldrar åt dem. De kan vara lugna i det. Behöver inte bekymra sig om sånt. Nu kommer vi in på då. Oj, nu tryckte jag en gång för mycket. Nu kommer vi in på vad vi ska göra. Och det här tycker jag, nu blir det ju såklart mer intressant för oss. Samma kapitel, Matteus kapitel 6. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör så att din gåva ges i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och sen riktar han sig till dem som har mycket pengar. Samla i skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och så riktar han sig till dem som inte har så mycket pengar. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Och om vi börjar med det här första rådet som Jesus har, ge i det fördolda. Förvänta dig en belöning från Herren. Men exakt vilken sorts belöning, det kan man inte veta. Men den belöningen säger Jesus att vår fader kommer löna dig. Om det blir det här livet eller inte, säger han inte. Han säger heller inte om det kommer bli pengar eller något annat. Men att ha ett generöst liv och att ge generöst till andra människor och till olika saker, det är någonting som Jesus förväntar sig att vi ska göra som hans lärjungar. Så menar han naturligtvis inte att bokstavligt att din vänstra hand inte ska veta vad den högra vet. Det är bara för att illustrera en poäng. Sen säger han att var inte som hycklarna. Vet ni vad en hycklare är på grekiska? Vet ni? Nej. En hycklare, det var en skådespelare. Alltså på grekiska teatrar. Man var en skådespelare. Man spelade en roll. Och hycklarna i det här sammanhanget spelade en roll av att man var from. Men man var egentligen inte det. När du tog av den där skådespelarmasken så var du en annan person. Så motivet är viktigt. Sen pratar Jesus om att man ska samla skatter i himlen. Har du mycket pengar, använd då dem för att samla skatter i himlen istället för på jorden. För här förstörs de ändå, du får ändå inte ta med dig dem. Men vad är det de har fått ta med sig till himlen? Är det någon som vet? Du får inte ta med dig dina pengar till himlen. Vad får du ta med dig till himlen? Ja. Sånt man gjort i livet. Mm. Jag tänker på en särskild sak i alla fall. Människor. Ja. Vad sa du?
Samlas
ja. Ge till fattiga, ja. Det jag tänker på är att man människor som man har lett till frälsning får man ta med sig till himlen. Om man ska säga det kortfattat. Så satsa dina pengar på att Guds verk får spridas och att människor kommer till frälsning. Och också som ni sa är att alltså, din andliga utveckling är någonting också som du får bära med dig i himlen naturligtvis. Satsa på det. Satsa på Guds rik liksom. Och så till sist här. Sök Guds rike först. Och som jag sa förut, rikta till de som inte har så mycket pengar. Var inte som hedningarna. De vet inte att de har en kärleksfull fader. De är som föräldralösa barn som springer runt och letar efter mat. De vet inte att de har en pappa som älskar dem. Och kommer laga mat. Så lita på Guds omsorg. Om du inte har så mycket pengar, ja, men lita på att Gud älskar dig. Och han kommer hjälpa dig med de här sakerna. Så ge i hemlighet, i det fördolda. Satsa på Guds rike med det överflöd du har. Och bekymra dig inte, utan inse att Gud älskar dig och har omsorg om dig. Det är vad Jesus säger i Matteus kapitel 6, lite kortfattat. Ta några snabba här saker om ett givande, helt enkelt. Några snabba, korta råd från Bibeln om hur man kan liksom ge på ett bra sätt. Så att det blir till välsignelse, både för en själv och för andra. Och till vad ska man ge? Det här med givande är något som har funnits i Gamla testamentet också. Det gjordes både innan Moselagen. Under Moselagen skrevs det ner hur mycket det skulle vara. Och det fortsatte efter Moselagen. Så det är något som har funnits i hela Bibeln faktiskt. Och det som man primärt skulle ge till. Man kan nästan korta ner det till två saker. Någon som kan gissa vad det kan vara. Det står ju på väggen, så det blir väl lite enklare att gissa då. Precis, Marcus. Ge till fattiga och till Herrens verk. Det återkommer genom hela Bibeln. Både i gamla och nya testamentet. Att Herrens verk, det vill säga i gamla testamentet, då skulle man ge till templet. Gud hade ju till och med avskilt ett helt folk, ni vet, leviterna, skulle tjänstgöra vid templet. De fick inte äga någon mark. Hur ska de få mat då? Jo, de andra i Israel skulle helt enkelt ge sitt tionde till templet så att de kunde få mat. Så kunde de få tjäna vid templet. På samma sätt i Nya testamentet så återkommer det ständigt liksom att Gud vill att de som arbetar för Herren, de ska man liksom se till så att de kan göra det också. Helt enkelt. Och sen att man skulle ge till de som har stora ekonomiska behov. Fattiga, flyktingar, änkor. Det återkommer de tre väldigt mycket liksom, genom hela Bibeln. Moseboken pratar en del om det här faktiskt. Ge generöst liksom. Ge villigt, uppmanar Moseboken oss. Det är en sån sak som jag tror vi behöver få in i vårt hjärta. Att vilja ge villigt liksom. Att vilja ge uppmuntrar Bibeln oss ofta till. Romarbrevet, här tar Paulus upp kristna syskon som är i behov. Alltså rent generellt ska man ju ge till alla fattiga. Men mer specifikt också till våra egna liksom. Som vi har mitt ibland oss, som har stora ekonomiska behov. Det är en uppgift som vi inte får glömma heller liksom. Man kan inte rädda hela världen alltid liksom, men man kanske kan hjälpa någon i ens närhet som man vet har stora bekymmer. Sen ska man inte låta sig utnyttjas, skriver Paulus också till Timoteus, vill jag bara tillägga. Ibland så kan han vara strikt, Paulus. Avvisa de som vill vara änkor i församlingen. Alltså de hade ett system där änkor fick bli försörjda av församlingen. Man samlade in pengar så att änkor kunde få mat och så. Och då sa Paulus, nej, men avvisa dem som är för unga för att vara änkor. Är de under 60 så får de inte ens, då ska de inte försörjas av församlingen. Så man ska inte liksom låta sig utnyttjas så, men ändå ge till dem som har riktiga behov. I Korintierbrevet, där uppmanar Paulus den församlingen att varje gång ni samlas, alltså på söndagen då, gudstjänsten, se till att göra en insamling så att ni inte samlar in allting när jag kommer på besök. Utan få in det i ert regelbundna gudstjänstliv helt enkelt. Det är en tradition vi har fortsatt med givetvis i församlingen. Paulus fortsätter att skriva till församlingen i Korint i sitt andra brev. Ge efter förmåga. Visste ni att de i Korint, de var väldigt fattiga. Det var en väldigt, väldigt fattig församling. Och man får intrycket när man läser Korintierbrevet att Paulus har berättat om stora behov någon annanstans. Och korintierna vill vara med och ge till det. Men Paulus säger, nej. Liksom, ni behöver inte liksom ge pengar, för ni har inte så mycket pengar. Ni slipper liksom. Men då är det som att de insisterar, nej men vi vill vara med. Vi vill också ge. Vi kanske inte har så mycket pengar, men vi vill ge det som vi har. Det lilla vi har, vi var med och bidrar med. Och jag tror det är en viktig princip någonstans att ge generöst handlar inte om hur mycket pengar man ger. För Gud kan alltid välsigna det i överflöd. Utan det handlar mer om att man vill ha en generös inställning. Att man vill dela med sig av det man har. Den viktigaste lärdomen om detta får vi ju av kvinnan med kopparmynten. Den fattigaste personen i Bibeln ger oss den viktigaste lärdomen om pengar. Hon gav av allt hon hade. Och att få känna den här känslan av att jag vill vara med och ge, gör att man identifierar sig liksom med församlingen och de som lider. Och att man vill vara med och hjälpa. Det är som ett omvänt karisma, vill jag på säga. Ge i glädje avslutningsvis. Gud vill att vi ska ge för att vi vill ge. Inte för att jag håller ett långt kollekttal. Så jag håller inte med Britta. Hon tyckte jag skulle hålla den här predikan före kollekten. Jag tänker tvärtom. Jag är nästan så att jag liksom inte vill prata om såna här saker om pengar. För att jag vill inte att det ska uppfattas som att jag bara säger det för att ni ska ge mer till församlingen. Det är absolut inte tanken. Däremot är det en viktig aspekt av livet, pengar. Och vi behöver liksom förstå hur vi ska förhålla oss till pengar. Och då är liksom kontentan avslutningsvis liksom att det är en glädje att få vara med och ge. Och livet handlar inte om pengar. Livet handlar om Guds rike. Och att få leda människor in i Guds rike. Och har du mycket pengar, använd då de pengarna till det. Har du inte mycket pengar, det är en desto större chans för dig att få uppleva Guds mirakulösa omsorg som han kommer få visa för dig. Och även om du inte har så mycket pengar men ändå vill vara delaktig i, ja, men känna att du bidrar med någonting. Det är lika välsignat det är, om inte ännu mer. Vi ska be tillsammans. Jag tänker inte gå in i det här diket, så jag på att säga, att man uppmuntrar liksom, ge så ska du få massa tillbaka. Ge så ska du få 100-falt igen. Det är visserligen står i Bibeln, men det är aldrig motivet till att vi ska ge. Visst, Gud kommer väl signa och belöna, liksom, det säger ju Jesus, om vi är generösa med våra pengar. Ja, jo, det är sant, men vi ska inte ge för att själva få. Då är det ju girighet som frodas i vårt hjärta, liksom. Nej, vi ger för att vi vill vara generösa. För att det är en del av vårt liv. Liksom. Vi vill hjälpa andra människor. Oavsett om vi får något tillbaka eller inte. Det är inte motivet. Liksom. Motivet är att få bli till välsignelse för andra människor.